Det här är en podd från Svenska Yle.
Vet du vad en halvledare är? Datorchip eller mikrochip säger kanske mer. Du kanske inte har tänkt på dem, men du använder dem dagligen. Antagligen också just nu när du lyssnar på det här. Så varför talar vi om mikrochip här i nyhetspodden? Jo, för att det råder akut global brist på dem just nu. Och det är inget litet problem vi talar om. Vi ska här i nyhetspodden därför förklara hur ett litet datorchip kan hålla hela världen i sitt strypgrepp. Jag heter Johannes Taberman och den som har koll på det här är vår reporter Thomas Silén. Välkommen tillbaka hit till podden, Thomas.
Tack, tack.
Jag försökte faktiskt i morse leta fram halvledarna och mikrochippen i min bil, men jag lyckades inte hitta dem. Jag antar att de är gömda bakom någon panel någonstans i bilen, men Thomas, har du koll på var man hittar dem?
No, alltså, saken är ju den att i en modern bil så finns de överallt. Jag menar, försökte du sätta igång vindrutetorkarna så är det ett mikrochip som styr det. Försökte du rulla ner rutan på bilen, det är också ett mikrochip, ett annat som styr det. Satte du på radion så är det. Dina lampor i liksom, så att säga, styrpanelen bakom ratten, det är också ett mikrochip. Alltså, moderna bilar är helt fulla av de här. I princip är det är datorer på hjul. Och de är ju inte de enda liksom.
Verkligen inte. Jag menar, vad är din vilda gissning? Hur många mikrochips behövs det för att vi ska kunna göra den här podden till exempel?
jag vågar inte ens gissa, ärligt talat. Det är liksom för många i dagsläget för att räkna dem.
Vi är ju omringade av dem. Och jag tycker att de här mikrochippen ser lite ut som små svarta fyrkantiga loppor med metallben. Det är kanske en lite naiv beskrivning, men förklara, Thomas. Vad är det egentligen vi talar om? Vad är en halvledare? Eller
no, utseendemässigt sett så tyckte jag du beskrev det väldigt väl, för det är ju så där de ser ut. Alltså, halvledare är i princip material som har förmåga att liksom leda ström eller inte leda ström beroende på liksom vad de utsätts för. Det kan vara elektricitet eller värme eller liksom olika sätt som man kan reglera det här på. Och nu för tiden så är såna här liksom halvledarchip då, de ser små ut, men att en sån där liten sak som är stor som en mänsklig fingernagel i princip kan alltså innehålla tiotusentals små komponenter på den som sen utför liksom otroligt avancerade liksom beräkningar, och det är det som styr våra datorer, det är det som just styr varenda sak du kan tänka dig i princip, allt från just som du nämnde bilar och mobiltelefoner, men även till sådana större saker som liksom elnätverk i ett land. Och det är liksom det som gör att de är så otroligt värdefulla, för ju mindre de är och desto mer avancerade de blir, desto liksom mer funktioner kan man liksom använda dem till i samhället, och vi är alltså helt beroende av dem i dagsläget. Om alla mikrochips skulle försvinna imorgon ur alla våra apparater, så vi skulle ju vara tillbaka på stenåldern, och ingen skämt där, för vi kan inte sätta igång en ugn, vi kan inte sätta igång en tvättmaskin, vi kan inte sätta igång lampor, det är liksom, allt är beroende av det här.
Men med tanke på att vi är så beroende av det här mikrochippen, så låter det ju ganska otroligt att vi är nu i ett läge där det råder global akut brist på dem. Hur stor brist talar vi egentligen om här?
Nå, vi kan säga så här. Bilindustrin i världen just nu så ligger riktigt risigt till nu. Du har stora namn som alltså Toyota, du har Volkswagen, du har General Motors, Volvo i Sverige. Alla de här fabrikerna har nu senaste månaden blivit tvungna att helt enkelt dra ner på produktion eller helt enkelt stänga fabriker i väntan på att få mikrochip. Bilindustrin är liksom ett väldigt tydligt exempel på den här bristen, för det här påverkar dem överallt, alla fabriker, och det påverkar ju sen folks jobb, och det påverkar liksom ekonomin, för att man kan inte sälja den mängden bilar man skulle vilja, för att man kan inte producera dem. Det är inte bara bilindustrin som har drabbats av det här, utan nu börjar den här bristen bli kännbar även bland just mobiltelefontillverkare. Apple och Samsung, de här två stora i den här liksom marknaden, har redan flaggat för att de förmodligen kommer att skjuta upp sina stora lanseringar det här året till exempel av nya telefonmodeller, för att man inte har möjlighet att bygga dem helt enkelt.
Så för den vanliga konsumenten kan det här leda till att man tvingas vänta längre på nya mobiltelefonmodeller eller bilmodeller, och att priserna också kanske går upp?
Jo, det kan man göra, och det här är ett annat sånt där som spelare väl känner till, är det här liksom PlayStation 5-bristen och nya Xbox-bristen, att det är liksom komponenter för att göra de nya spelmaskinerna som skulle vara det som skulle vara den nästa generationens spelmaskin, har också halkat efter på grund av den här chipbristen. Man kan helt enkelt inte bygga så många som folk vill köpa. Och det här liksom kommer att bara fortsätta, för det är ju det att ju fler industrier som är beroende av de här och inte får sina chips, så börjar det bli liksom en kö. Så det är liksom situationen just nu, att det är en eskalerande snöboll som håller på att rulla och som nu är liksom globalt ett stort problem.
Och hur länge har den här snöbollen hållit på att rulla? Jag menar, hur länge har det här problemet pågått?
No, som allting annat, och det här låter jättetjatigt, jag beklagar, men coronapandemin, den accelererade problemet. Det här är liksom ett problem som har funnits. Men problemet blev extra stort här under pandemiåret, för att fabriker, just biltillverkare till exempel, det blev liksom en dropp i förfrågan. Man tänkte att ingen vill ha bilar, och så gjorde man en kalkyl på att okej, hur mycket försäljning kommer vi att tappa, och så räknade man med ganska stora bortfall. Och så stängde man ner produktion, och så stängde man av liksom beställningar på såna här chip till exempel, då, för att man sa att man behöver inte dem. Samtidigt så drev den här pandemin då folk till att sitta mycket hemma, och då blev det tråkigt och man vill ha saker att göra, så man börjar köpa fler mobiler, mera datorer, mera liksom spelmaskiner och så vidare och så vidare och så vidare. Så där sköt liksom förfrågan på chippen upp. Sen kom det här problemet att folk åker till exempel mera bil än vad man hade räknat med, och folk köper fler bilar än vad man hade räknat med. Så bilindustrin insåg plötsligt att hjälp, vi måste börja beställa våra chip igen. Men då hade de halkat ner i den här kön redan, så då uppstod ju det där problemet att industrin, den som tillverkar de här chippen, hade börjat ställa om till liksom de här små elektroniska sakerna istället. Men det går bara att producera en viss mängd. Och det finns ett fåtal fabriker i världen som är alltså världsdominerande, och de är alltså i Taiwan, som är det absolut största. TSMC heter det företaget. De står för kring 80% av alla mikrochip i hela världen. Och sen har du Samsung och så har du Intel. Det här är de tre stora spelarna. Men de här grejerna är så svåra att göra, framförallt de som tillverkas i Taiwan, alltså de här världsledarna från TSMC. Fabrikerna kostar alltså miljarder, många miljarder att göra, och det tar cirka 2 år att få en fabrik till stånd, för att chippen, när de tillverkas, det är otroligt känsliga, precisa instrument som krävs för att skära dem rätt. De ska tillverkas i speciella sådana här rena rum som har liksom otroligt avancerad utrustning som ska hålla liksom damm borta, och det ska rengöras hela tiden. Så det är ingenting man slänger upp bara hur som helst. Så de kunde helt enkelt inte möta den här förfrågan plötsligt.
Så under pandemin ökar efterfrågan just på de här mikrochippen, för att vi har börjat konsumera allt mer hemelektronik, men det här var då inte producenterna, tillverkarna riktigt redo på, och därför ligger nu den här produktionen efter. Men så sa du att det här problemet ändå fanns redan innan pandemin, och att pandemin bara har gjort det värre. Kan du förklara det här?
Det handlar helt enkelt om dålig planering, eller liksom bra planering kanske man kan säga, ur ett vinstgivande syfte. För att hela den här liksom kedjan, den här tillverkningskedjan med liksom människor involverade och företag involverade, alla försöker ju maximera sin vinst, så man ser till att ha precis så marginella lager som man bara kan ha. Och man har inte räknat med en gigantisk katastrof som en pandemi som avbryter fabriksverksamheter, vilket det gjorde i början av pandemin när det kom i till exempel Taiwan. Man var ju tvungen att stänga ner fabrikerna. Och allt det här fanns inte med i den här kalkylen, så att det var liksom ett inbyggt problem som redan fanns. Men man hade lite bara så här rullat den bollen framför sig och tänkt att det kommer inte att hända. Så det är liksom bakgrunden till hela den här krisen. Och sen förutom pandemin så har det där 2020 varit ett katastrofår, rent naturkatastrofmässigt, och det är inget skämt. Texas hade ju den gigantiska köldknäppen som slog ut elnätverket. Den slog till mot en fabrik som tillverkar chip. Taiwan har fruktansvärd torka, vilket påverkar deras fabriker, för det krävs alltså tiotusentals liter vatten för att liksom driva de här fabrikerna. En fabrik som tillverkar chip i Japan brann ner. Så att det har varit ett sånt där perfekt storm på alla möjliga sätt. Så all möjlig skit som kan samlas på ett redan ganska känsligt liksom nätverk från början har liksom bara knäckt ryggraden på den.
Ja, det låter ju som att hela den här mikrochipindustrin är förvånansvärt kör. Jag tänker att här ser vi igen på något sätt ett exempel på hur känslig hela världshandeln på sätt och vis kan vara. Jag menar att plötsligt håller ett litet datorchip stora industrier i sitt strypgrepp, och bristen på en avgörande komponent sätter käppar i hjulet för hela industrier, precis som ett fartyg på tvären i Suezkanalen blir en dyr flaskhals för hela världshandeln. Att det är lite samma sak men i ännu större skala.
Precis, och det är just det där att du kan ju liksom flytta på fartyget inom en rimlig tid, men det är igen problemet att det går inte bara att trolla fram nya chip. Utan det är så otroligt lång process för att ens få till de här fabrikerna. För det krävs ju kunnig personal också till det. Så att det räcker inte med bara att sätta ihop en fabrik. Du ska ha någon som ska liksom kunna jobba där också. Det är otroligt jobbigt.
Men finns det inte någon som kan sitta på enorma lager med de här mikrochippen och som kan liksom panta på dem och spela med dem så att säga?
Nå, har man gjort det så är man otroligt mycket bättre i läge ekonomiskt idag än vad man var för ett år sedan. Alltså, det finns faktiskt vissa som har varit lite smartare, som till exempel biltillverkaren Toyota, som meddelade att de har faktiskt haft som policy sedan Fukushima-katastrofen, den här liksom japanska kärnreaktorn när den small, att de har lite haft en sån här säkerhetspolicy att vad som än händer så ska de ha ett liksom betydligt bättre lager för såna här saker. Så de är en av de få tillverkarna som faktiskt har några månader kvar av liksom mikrochip i lager. Men i regel så är nej, folk har inte de här lagren som skulle behövas, och de lagren som finns har ju lite tömts på grund av den här enorma efterfrågan som har funnits, så att alla excesser är liksom borta från alla håll i det här systemet nu.
Det finns förstås enorma ekonomiska intressen när vi talar om en så här globalt viktig bristvara som de här halvledarna ju är. Och när man talar om pengar så talar man ju också om politik. Då tänker jag närmast på handelspolitik. Hur mycket inverkar handelskriget mellan USA och Kina just på den här kampen om komponenterna?
I allra högsta grad. Och hela just Kina-USA-konflikten är ju en av de liksom mest intressanta, så att säga, detaljerna för framtiden också, för hur det här ska utveckla sig. Kina och USA är, förutom att de är i ett handelskrig, så är de i ett sånt här liksom teknologikrig med varandra också. Och det handlar helt enkelt om att USA än så länge är världsledande på den tekniska fronten, men Kina har liksom sprungit som en galning för att komma i kapp. Och deras senaste femårsplan som släpptes här för någon månad sedan, så lägger den otroligt stor vikt på just teknisk utveckling och bland annat utveckling av just de här halvledarfabrikerna. Och samma i USA. Joe Biden höll faktiskt så sent som häromdagen ett stormöte med liksom de här globala företagsjättarna som från bilindustrin till exempel, och sådana som Google och Dell. Och så hade man liksom ett krismöte om hur man skulle tackla det här. Och Joe Biden, alltså presidenten i USA, har ju lovat stora miljarder pengar åt industrin som ska utveckla de här liksom fabriken lokalt. Man har börjat insett att kedjan av liksom komponenttillverkning som liksom finns överallt i länderna, det håller inte längre. Och framförallt så är då USA då väldigt stressade över att en stor del av produktionen ligger i Asien. Så nu har man liksom börjat positionera sig då ekonomiskt för att ge företag möjligheten att bygga sådana här halvledarfabriker lokalt.
Så man vill liksom gå in för närproducerade halvledare för att göra sig mindre beroende av Kina?
Ja, exakt så. Och inte bara Kina, för Kina är alltså märkligt nog, de är liksom väldigt duktiga på många sätt, men de har liksom lite halkat efter den här liksom halvledartillverkningen. Och där kommer vi till det som du snackade om tidigare, nämligen det här handelskriget, att USA har ju svartlistat en hel del företag i Kina. Men det här innebär också att den kinesiska halvledartillverkningen också har lite, så att säga, naggats i kanten på grund av det här handelskriget. Man har pratat om att man vill återförena Taiwan med Kina. Och det här gör ju USA väldigt nervösa, inte bara liksom geopolitiskt för att det är en strategiskt viktig punkt, utan just på grund av att Taiwan innehåller världens mest avancerade halvledarfabrik. Och får Kina tag i den, då har de plötsligt ett otroligt övertag, eller åtminstone har de knappat in där, närmar sig USA. Så det är liksom ett sånt där stort politiskt spel nu som pågår. Och det är samma med Sydkorea som ligger in till Nordkorea. Man är orolig för liksom säkerhetsaspekterna där. Så att nu håller alltså världen på att positionera sig, precis lite sådär som man gjorde med oljan någon gång i början av 1900-talet. Så håller de här chippen och den här tekniska industrin positionera om stora politiska aktörer som USA, som Kina. Indien har också nya program på gång för att, liksom, för att säga, locka investerare som ska tillverka sån här mikrochip. EU har sagt att de vill flytta fabriker lokalt och bygga nya liksom, faciliteter. Så att man håller lite på att börja dra hemåt när det gäller här. Så att världsmarknaden håller också på att omstrukturera sig mycket på grund av den här liksom, krisen som pågår just nu.
Så vi ser nu liksom ett upptrappat komponentkrig där den som har mikrochippen i sin hand har hela världen i sin hand.
Jo, och det här är ju just för framtiden väldigt viktigt, för det har pratats väldigt mycket om att nästa steg i utvecklingen det blir sådana saker som 5G-nätverk och 6G-nätverk och AI och nya avancerade superdatorer och liksom satelliter som använder sig av kvantteknik. Allt det här kräver fortfarande de här halvledarna, de här mikrochippen. Så att den som liksom leder det racet kommer också att kunna ta steg längre fram inom AI och därmed dominera förmodligen de kommande åren i framtiden. Så ja, den som äger chippen, de mest avancerade chippen, har ett enormt försprång.
Tack Thomas Silén för att du kom hit till Nyhetspodden och öppnade upp det här för oss. Jag ska börja tänka mer på alla halvledare i mitt liv efter det här. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.